Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
Vi avslutade förra programmet med att påminna om att Jesus sagt att den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och Paulus underströk att ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Och med det som utgångspunkt så bör vi sträva efter de nådegåvor som är störst. För vi behöver helheten i Guds rådslut för att veta vad som är bibelsk lära. Och när vi nu kommer till kapitel 13 i första Korinterbrevet, så vill jag att du ska lägga märke till hur gripen Paulus blir när han börjar tala om kärleken. Och vi inser ganska snart att han inte talar om kärleken som en moralisk eller religiös prestation från vår sida. Men som han uttrycker det i Romarbrevet 5:5, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Och dessa två saker bör vi ha i våra tankar när vi nu vandrar genom första Korinterbrevet 13, som också kallas kärlekens kapitel. För det första, Guds kärlek. För det andra, den helige ande som han har gett oss. Och vi ska vara klar över att det här kapitlet ger oss inte en definition av kärleken. Och ibland kan ju definitioner vara destruktiva och ödeläggande. Att försöka definiera kärleken ville vara att förgripa sig på det här kapitlet. Och här möter jag åter denna skriftens dubbelhet. Och ena sidan så känner jag mig fullständigt okompetent att vägleda dig genom detta förunderliga kapitel. Och samtidigt vill jag citera Hugo Odeberg som sa: det är knappast något kapitel av Pauli brev som så lite är i behov av utläggning som första Korinterbrevet 13. Jag vet att redan mitt försök på att dela in kapitlet i tre huvuddelar blir att förgripa sig på det här kapitlet. Men det kan trots allt vara med och göra det lättare att tillägna oss innehållet. Del 1. Det enastående med kärleken. Kärlekens värde. Verserna 1 till och med 3. Det andra, kärlekens privilegium. Kärlekens egenskaper. Verserna 4 till och med 7. Och det tredje, kärleken består. Kärlekens seger. Verserna 8 till och med 13. Paulus visste att alla nådegåvor bygger på det faktum att den troende är en lem på Kristi kropp. Den kropp där Kristus är huvudet. Därför måste varje lem göra det huvudet vill, och det är Kristi kärlek som driver honom till handling. Kapitel 12 avslutades med orden: men sträva efter de nådegåvor som är störst, och jag vill visa er en ännu bättre väg. Vi läser första Korinterbrevet 13, verserna 1 till och med 2. Om jag talade både människors och änglars språk, men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro, så att jag kunde förflytta berg, men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Kärleken omfattar både hjärta och förstånd. Det tragiska i många så kallade bibeltrogna församlingar är att man har stor kunskap om Bibelns sanningar, men saknar kärlek. Och utan kärlek hjälper det inte om jag hade all kunskap. Livet i Gud är något mera än teori. Samtidigt måste vi säga att kärleken ser aldrig mellan fingrarna med synden. Att ursäkta synden är inte kärlek, men liberal teologi. Men om jag än är motståndare av liberal teologi och har så stor tro att jag kan flytta berg, så är jag ändå ingenting om jag inte har kärlek. För det är klart att den tro som kan förflytta berg väcker uppmärksamhet, det är klart. Men den som söker de mest synliga nådegåvorna för att väcka uppmärksamhet kan nog uppnå det målet att han får uppmärksamhet, men det är också allt. För församlingen får ingen verklig hjälp av det. Vers 3. Och om jag delade ut allt vad jag ägde, och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Här talar han inte om att ge tionde, men om jag delade ut allt jag ägde, det kan man kalla offer. Det grekiska verb som används här betyder egentligen att dela ut i små portioner. Alltså att bit för bit ge allt vad du äger och har till de fattiga. Visst blir det till hjälp för de fattiga. Men jag ska inte inbilla mig att jag uppnår något med det, om jag gör det för att vinna beundran hos andra eller förtjänst hos Gud. Självförnekande och offer utan kärlek är bara egoism. Paulus säger alltså att den som strävar efter de stora gåvorna för att själv ha en vinning av det uppnår inte det han vill. För livet i Gud handlar om att själv få del i Kristi sinnelag. Jag måste alltså gå den helt motsatta vägen och sträva efter den kärlek som inte söker sitt. Du kan se det så här. Skriv upp en massa nollor på pappret. Den första nollan, änglars språk alena, utan kärlek, lika med noll. Andra nollan, profetisk gåva alena, utan kärlek, lika med noll. 3. Kunskap alena utan kärlek, lika med noll. Tron alena utan kärlek, lika med noll. Offer alena utan kärlek, lika med noll. Och det sjätte, martyrium alena utan kärlek, lika med noll. Nu har du 6 nollor på rad. Och hur många du än lägger till så förblir värdet noll. Men sätt en etta till vänster om de 6 nollorna. Då förökar varje nolla värdet. När nollan står på rätt plats fyller den sin funktion. Men den är ingenting utan ettan. En nolla är ju ingenting i sig själv. Men när den står på rätt plats får den alla tal att växa. Om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Så värdefull är alltså kärleken. Kapitlets andra del handlar om kärlekens privilegium, kärlekens egenskaper. Första Korinthierbrevet 13, vers 4. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Det är kärlekens väsen, positivt och negativt. Det vill säga kärleken är och kärleken är inte. Den är tålig och mild, men den är inte uppblåst. Den är fylld av något mera verkligt än luft. Som du ser så säger Paulus inte ett ord om känslor, för det är inte alls vår känsla av kärlek det handlar om, men vad kärleken gör i våra liv. Kärleken är tålig och mild. I Efeserbrevet 4, vers 30 till och med 32 står det: bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Kärleken avundas inte. Och ett av de starkaste exempel som Bibeln ger på det är ju Johannes döparen, som när allt fler människor följde Jesus, så sa Johannes lärjungar: Rabbi, han som var hos dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om, han döper, och alla går till honom. Det verkar som om Johannes lärjungar helt enkelt är avundsjuka. Du borde inte ha pekat så mycket på Jesus. Det kan ju hända att du faktiskt förlorar på att göra det. De samlas inte omkring dig längre. Men lägg nu märke till svaret. Johannes 3, vers 29-30. Brudgum är den som har bruden, men brudgummens vän som står där och hör honom gläder sig innerligt över brudgummens röst. Den glädjen har jag nu helt och fullt. Han måste bli större och jag mindre. Johannes säger att Jesus ska bli större, men Johannes ska bli mindre. Johannes är inte upptagen av att själv växa. Han är mest upptagen av att höra brudgummens röst. Det närmar sig slutet på Johannes verksamhet och han gläder sig helt och fullt över att Jesus växer och att han själv blir mindre. Kärleken avundas inte. Ett annat av Bibelns exempel på en man utan avund, det är Jonatan. Han var kronprins, men han varken missunnar eller avundas David, fast han visste att David skulle överta tronen, som du minns från vår vandring genom Samuelsböckerna. Kärleken skryter inte, är inte stolt över sig själv eller sina prestationer. Den skryter inte av sig själv och skryter inte av andra. Skryt eller smicker kommer inte från kärleken. Medan kärleken däremot ärar andra, men den skryter inte. För kärleken vandrar värdigt och visar respekt både för sig själv och för andra, men den skryter inte. Vers 5, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Kärleken söker inte sitt. Kärleken undersöker motiven bakom våra handlingar. Varför gör jag detta? Vad driver mig? Ja, ju äldre jag blir, ju mera rannsakar jag mina egna motiv. Vers 6. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Vad är det som ger mitt hjärta glädje? Det går an att dra nytt njuta av andra människors fusk, även om jag inte själv vill göra mig skyldig till det. Men så gör aldrig kärleken. Den drar aldrig nytta av orättfärdigheten. Det är inget smussel hos kärleken, för den har sin glädje i sanningen. Vers 7. Den fördrar allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Vi kan säga att kärleken låter solen skina på andra. Och när det regnar så slår den upp sin paraply över andra. Att kärleken tror allting betyder inte att den är dumsnäll, utan det betyder att den inte ser misstänksamt på andra. I sin stora barmhärtighet har Gud genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Därför kan inga yttre omständigheter släcka vårt hopp, för vårt hopp lever. Han vi hoppas på är uppstånden. Vi har ett levande hopp. Därför hoppas kärleken i alla situationer. Den hoppas allting. Och den uthärdar allting. Kristen tro är inte verklighetsflykt. Men kristen tro är att under alla livets situationer fly till honom som är en levande verklighet. Det sista avsnittet talar om att kärleken består. Det är alltså ett avsnitt om kärlekens seger. Första Korinthierbrevet 13, vers 8. Kärleken upphör aldrig, men profetiorna skall upphöra och tungomålstalen skall tystna och kunskapen skall förgå. Det enda som består är tron, hoppet och kärleken. Men störst av dem är just kärleken. Bland trons gåvor så är det kärleken som är oförgänglig. Kärleken upphör aldrig. Profetiorna ska upphöra en dag och tungomålstalen ska tystna en gång. Till och med kunskapen ska förgå, men kärleken upphör aldrig, för den är evig. Här i tiden så ser vi bara styckevis och får också bara några glimtar av Guds härlighet, genom profetior, erfarenhet och tungotal. Vi kan säga nog för detta liv. Men när det fullkomliga kommer, förgår nådegåvorna, för de behövs inte längre då, eftersom det hör till det ofullkomliga. Men kärleken förgår aldrig. I första Johannes brev, kapitel 4 och vers 16 står det: och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. Vi läser första Korinterbrevet 13, verserna 9 till och med 12. Ty vi förstår till en del och profeterar till en del. Men när det fullkomliga kommer skall det förgå som är delat. När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn och förstod jag som ett barn. Men sedan jag har blivit man har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi i en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då ska jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Paulus använder ett exempel från livet. Ett barn och en vuxen upplever inte världen på samma sätt. Det barnet upplever är inte fel, men det är begränsat till det lilla som ett barn kan förstå. Som vuxen får man del i allt detta på ett annat sätt. Även om det handlar om samma person och verkligheten är densamma, så blir ändå allt annorlunda när förmågan att ta emot blir annorlunda. Så är det också med nådegåvorna. Det ger oss bara det som vi kan ta emot medan vi är här i denna värld. Men en gång så förändras allt. När Paulus talar om spegeln så är det inte det dunkla eller att se oklart han tänker på. Men i en spegel ser du inte saken själv, du ser den indirekt. Men här i tiden ser vi en gåtfull spegelbild. Så är det med profetian, den är gåtfull och svår att förstå helt rätt. Profetian och andra gåvor är alltså inte vittnesbörd om vår fullkomlighet, men om vår ofullkomlighet. För vi kan ännu inte ta emot det fullkomliga. Det var någon som en gång för många år sedan sände mig ett par böcker som handlade om den fullkomliga kärleken, som det stod i förordet, kärleken från Gud. Och det var huvudsakligen med utgångspunkt i första Korinterbrevet 13. Och han som hade skrivit boken berättade hur hans liv som kristen hade varit innan han mötte Gud på ett helt speciellt sätt, när Gud fyllde hans hjärta med kärlek. Min hustru och jag läste boken tillsammans efter att vi lagt oss på kvällarna. Ett kapitel varje kväll. Och ju längre vi läste, ju svårare blev det för oss. Om man än alltså hade profetians gåva, hade all kunskap och tro som kunde flytta berg, och om jag gav bort allt vad jag ägde, så var jag ändå ingenting utan kärlek. Vad skulle då en stackars pastor och hans fru säga, när vi inte bara saknade kärleken, men dessutom inte heller tycktes ha något av allt det som räknades upp i början av kapitel 13? Vi hade ingenting, så sämre kunde det ju knappast bli. Och så gick vi här och kallade oss kristna. Och hur bleknade väl inte våra liv jämfört med författaren till boken, som med starka färger målade den kärlek han nu hade blivit så full utav. Vi sjönk allt djupare i vår nöd och vår kärlekslöshet. Ju längre vi läste den här utläggningen över första Korinterbrevet 13. Boken om fullkomlig kärlek slog oss i huvudet på alla plan. Vi kunde inte på något sätt leva upp till författarens krav eller det som författaren var så överfylld av. Och så en kväll, efter ytterligare ett kapitel i boken, så sa min hustru: det är nog inte för sådana som oss. Vi kan lika gärna ge upp. Men då var det som om en röst i mitt inre sa: Kurt, det är inte herderösten som får fåren till att ge upp. Det är en annan. Och så frågade jag: från vem kommer kärleken? Från Gud naturligtvis, svarade min hustru. Och på vilket sätt har Gud visat oss sin kärlek? Genom att han sände sin egen son för att försona våra synder, svarade hon. Med andra ord Jesus, sa jag. Och så läste vi första Korinterbrevet 13 igen. Om jag talade med både människors och änglars språk, men inte hade Jesus, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg, men inte hade Jesus, så vore jag ingenting. Om jag delade ut allt vad jag ägde, om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade Jesus, skulle jag ingenting vinna. Det var som om solarnas sol strålade in i våra bedrövade och strävande hjärtan. Och vi prisade Gud. För vi kunde ju inte klara oss en enda dag utan Jesus. Vi tackade Gud för att vi genom ordet och den helige ande hade lärt känna Jesus, som Johannes uttrycker det i första Johannes brev 4, vers 16. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, förbliv i Jesus. Eljest blir du endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Gud är kärleken.